Den där gamla dängan, det är svårt att trumfa den.
Ja.
Abba is the shit.
Ja, jag inser att det är ju verkligen ett nyårsband.
Ja.
Det finns något lite vemodigt men också hoppfullt.
Ja, jag håller med dig. Gränsen är skör.
Det är liksom de här skilliga tryck. Liksom, liksom melodierna på något sätt till poppiga stråkar.
Och också att det är så här, ja... It comes with the territories and åren går så är det mycket som är vemodigt med nyår men också mycket som är hoppfullt. Det finns faktiskt en möjlighet tycker jag som är ganska mentalt gångbar att stänga dörren kring ett år.
Ja.
Och tänka så här, nej men vet du, nu räcker det. Inte till sånt här jävla skitår. Nu jävlar, och du har ju berättat att det är kreativitetens år.
Ja, kaninens år, ja precis.
Ja. Får man pippa mycket då?
Det verkar vara lite allt möjligt på den fronten. Det var väldigt lustfyllt. Och, ja, men, speciellt för folk som ville bli kära. Då var det riktigt bra. Och är man i relation skulle man satsa på att gifta sig eller förlova sig och sånt där.
Mm.
Ja, nej, men själv har jag alltid drabbats jag av lite nyårsångest. Inte bara för att jag tycker att nyårsafton är kanske den pisstristaste högtiden av dem alla. Men för att jag också känner en rädsla för... ovissheten vad ett kommande år faktiskt har att bjuda på. Till skillnad från dig som känner hopp och inspiration och pepp så känner jag bara hjälp. Vad läskigt här.
Varför?
Ja, men jag vet inte, jag gör det varenda år. Alltså, det är en stor, stor vecka av ångest för mig. Det jag känner så här, hur ska det gå? Kommer jag vara lönsam? Kommer det lösa sig? Vad kommer jag få för uppdrag? Alltså det är massa så här stora tankar.
Jaha, det handlar egentligen bara om jobb och pengar eller?
Nej, det är bara jobb och pengar. Ska det gå med barnen? Hur ska det gå med familjen? Ska vi bo kvar? Hur kommer det gå med räntorna? Alltså du vet, det är bara gnager på olika saker.
Men det, är inte så, det låter inte som att det är så mycket andliga frågor, mer praktiska att du är orolig för att du inte ska kunna provide.
Men nu är ju, du vet ju du att jag är Sveriges mest pragmatiska kvinna, så det här med andlighet och mig, det är ju inte jättemycket sånt. Men däremot gör jag en liten andlig grej till varje år, och det är ju att jag antingen går och spår mig, och förra året var jag hos ett medium, och den här gången har jag varit hos en mental energicoach.
Så intresserad.
Så spännande. Så han har gått igenom hela min kropp. Och sen har vi gått igenom liksom vad som ligger liksom framåt i tiden. Och sen så lite så här vad som har hänt det gångna året. Och ja, det var lite spännande. Mycket spännande till och med skulle jag säga.
Men vadå? Han kan kolla din kropp vad som ska hända framåt?
Nej, vi bara kollar så att så här, allt är i balans och står bra till. Om det är något jag behöver checka upp på. Så där. Och sen så att jag ja, att det liksom ser okej ut på olika sätt och vis.
Men vadå, hur ser man det med en liten lampa, eller känner man, eller trycker man, eller?
Han trycker fast inte ens från samma stad.
Han stoppar in den också.
Han stoppade in
det
den
liksom, det är väldigt hemligt alltid.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hur var nyår?
Nyår var lugnt och litet. Jag, som sagt, jag lägger ju aldrig ner manken till på nyår. Jag tycker också det är jobbigt när jag inte har barnen på nyår, för då vet jag absolut inte vad jag ska göra.
Nej.
Och då är jag ju också alltid ute i sista minuten och sådär. Men så visade det sig att en jättegod vän som heter Viktor hade en liten stillsam middag, och ja, vi var där, och sen så klockan typ 3 på morgonen så fick man feeling att man skulle gå på någon efterfest. Och så gick jag dit och så bara insåg man att alla i den här lägenheten var typ 22. Och då kände jag så här, nej, nu är det nog dags för mig att åka hem. Mm.
Okej, okay, men Joel var med.
Joel var med, precis.
Mm-mm.
Men man, ibland får man ju också så här, man druckit under lång tid en hel kväll. Jesus Kristus, var dumma beslut man kan ta. Varför skulle jag gå på den här efterfesten för? Fick jag inte bara hem för?
Man hakar på, så att säga.
Exakt, det goda grupptrycket.
Mm. Mm.
Ja.
Men där tycker jag att jag har blivit mycket bättre. Att det är så här, det är som du säger, vad ska hända på den här efterfesten?
Ja, men
har det
alltså,
någonsin varit roligt efter 22 på en efterfest?
Aldrig. Aldrig.
När vi var... Vi var i Barcelona. Nu ska jag faktiskt skärpa till mig. Det där var bara ren och skär lugn. Jag var på jättemånga efterfester plus 40 som var jätteroliga.
Ja, jag bara så jag tänkte, väl, så här, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt?
Jag tror att man kan spotta dem nu. Att så här, vara på en fest en vinternatt och sen så sätta sin taxi och åka på en annan fest en vinternatt. Den tror jag ändå att jag liksom spottar att det blir inte roligt.
Nej, jag skyller bara på det enda, att det var grupptryck och sen så dåligt omdöme efter alldeles för många glas innanför västen.
Ja.
Vad gjorde du själv då, fröken?
Vi var ju här hos Kalle och Emily på Lofsisdalen och det var stora långbord och ja, men du vet, 4 rätter så ungarna var med och
låter ju ljuvligt raketer.
Ja, men det var liksom skitmysigt och också helt perfekt. Ja, men man har med sig ungarna, Ilon och Frasse gick hem då 11:45. Jag bara, Frans, ska du inte vara med? Nej, det tyckte han inte var viktigt. Bobba har varit ganska liksom sjuk hela tiden här, så det blir så här mitt emellan. Man åker och åker och sen ska man hem och bla bla. Men det var ändå väldigt massa människor man kände, väldigt så här intimt. Inte så jävla mycket fokus på 12-slaget utan mer det som hände innan liksom.
Ja, alltså jag är ju inne på min 5:e vecka nu, eller 6:e, med nästäppa och rinnöga. Nej, nu var det min, du vet, goda Ulla, alltså barnens gudmormor, som sa, du har inte funderat på att om du är allergisk mot gran och hyacint. Och nu när hon säger det så börjar jag känna så här, it makes sense.
Mm, jag fattar.
Det har ju alltså bara nysits och vad heter det, varit nästäppa. Och sen så har jag haft ett rinnigt öga. Sen har det inte liksom varit något mer, ingen hals, ingen hosta, ingenting, utan bara, that's it. Så det låter ju faktiskt som en allergi. Jag är bara så chockad över att blivit allergisk mot det här. Jag har aldrig varit det för tidigare. Så att,
nej, ja. Men det kan ju ske.
Ja.
Har du någon nyårslöfte då?
Nej. Men vadå? Man håller dem ju en vecka, sen är det ju över.
Men vadå, har du varit, genom historien, har du varit en kvinna av nyårslöften?
Nej.
Nej.
Nej, jag är liksom så här, jag är också alldeles för... Som jag säger, jag är liksom lite blå vid den här tiden på året. Och då är det så konstigt att sitta och vara pepp och motiverande med löften. För det är liksom det sista på agendan just nu för mig.
Mm.
Du då? Som du verkar vara en så här sprudlande nyårshitler.
Nej, men jag ibland kan det vara så att man förväntar sig nada, niente, nothing, och så blir det ändå härligt och habilt liksom, och då blir det en sån stor vinst att när nyårsångesten aldrig kickade in, man åker skidor dagen efter, man är med familjen, Mattias är hemma med bullen och jobbar, så att jag hade inte så mycket förväntningar. Utifrån det så blev det liksom väldigt mysigt. Och förra året så la jag ju barnen vid 11:30 och somnade. Och missade 12-slaget. Så det kunde liksom inte bli sämre. Men mitt nyårslöfte är väl att jag försöker ta reda på... Eller så här ska jag säga. Jag försöker komma så nära sanningen kring mig själv och mitt liv som möjligt nästa år, vill jag.
Det låter ju vettigt.
Ja, och då menar jag inte så här, ja men okej, det var som barndomen rörde till det, det vet jag redan. Jag skulle bara vilja komma så nära som möjligt orsak till att man hamnar i samma mönster.
Men är du villig då att göra någonting åt det, eller är det liksom mer att du ska konstatera att det är därför?
Nej, jag är liksom inne på en riktig jävla tripping, känner jag. Det är böcker och det är... dagböcker och det är olika coachingar och det är liksom ja men Reiki Rossi helande och det är coaching. Alltså jag försöker liksom hitta pudens kärna och försöka utgå från det och inte hamna i freeze eller i liksom flight or fight utan bara så här, sitta lite i båten för en gång. Skulle ta reda på så här. Jag kommer ihåg Mattias att vi satt i bilen häromdagen. Han bara, nu vet jag att nu kommer det komma någonting. Nu känner jag det på dina energier. Du vet, någonting, ens ex har ringt. Eller, men sådär, vilka är mina triggerpersoner och varför?
Ja.
Förstår du?
Jag är en.
Ja, men du kan verkligen vara en. Men jag tänker som min pappa. Att när han ringde innan han gick bort så... Men, jag tyckte såhär, vad mysigt, nu ringer pappa. Men det var alltid så här, nu ringer pappa, ångest, vad ska det vara, vad ska han begära? Jag ringde honom, han svarar inte, lever han? Att det finns några grejer som undermedvetet håller i en, kanske inte alls bara på sekunden, utan dagar efter det där. Vad är de där holistiska energierna? Och kan jag på något sätt så här, spotta dem så de slipper ta så mycket av min energi?
Ja, men det är väl jättebra. Det låter väl som en klok resa.
Ja, så det är väl min liksom min resa. Och så var det så kul för att en killkompis till mig som jag har känt massa år, jag var nere och handlade på ICA idag. Och då vi pratade med honom igår och så står han där, du vet, 10 år senare. Och då pratade vi just om det där. Han sa det så himla roligt. Han ska flytta ifrån. Han och hans fru har levt tillsammans flera år fast de inte varit ihop liksom. Och han hade med sig sina döttrar här och nu ska han flytta till egen lägenhet och hitan och ditan. Och så sa han bara på skämt, men är det inte bättre att vi bara bor i kollektiv? Jag bor med våra gamla polare och ni bor med era tjejkompisar. Så ska vi bara träffas och liksom dricka lite vin och ha lite kul. Och då var både jag och min tjejkompis. Men vadå? Och så kan vi ju ligga lite. Han var så här, ja, men om vi orkar det annars så kan vi ju bara liksom hänga. Och våra stress, även fast det bara var ett tankeexperiment. Så blev det att han var så här chill med fan om 15 år. Så här, orkar vi ens ligga? Orkar vi leverera? Kan vi inte bara ha lite härligt? Hur vi kvinnor fortfarande är så här. Okej, men om ni inte vill ha oss för det. Om ni inte liksom är attraherade av oss. Varför ska vi då träffas? Och sen så började du garva åt det. Nej, men jag tänker att så här, det är så jävla mycket fortfarande. Kring oss kvinnor och utifrån oss själva och våra känslor att vi reagerar på direkt. Ja, vi är inte attraktiva längre, vi är inte attraktiva på marknaden. Fast han sa ju mer som ett roligt tankeexperiment. Vi kan bara träffas och dricka lite vin och hänga och snacka och bli. Han bara, men jag kan leverera lite petting liksom, men mer orkad. Vi säger, ja, nu ska vi ändå inte ligga lite grann då? Vill inte ha oss då? Att det hela tiden hos oss också refereras i vår liksom inre känsla av vårt värde. Att det handlar om att vi ska vara åtrådda. Och jag tänkte på det nu när jag lyssnade på Jenny Strömsets vinterprat. När hon berättade om att hon hade blivit utsatt för ett övergrepp. Och så liksom som ett brev på posten så blir det såklart reaktioner.
Från andra kvinnor.
Ja, vad härligt det vore om en man skrev någonting någon gång. Eller... Om han gick in i en diskussion. Eller behöver inte ens vara en debatt. Att det var så här, jag fattar. Ja, men det är svårt för oss liksom. Man blir fulla tillsammans och man tänker så här. Det vill väl hon. Jag vet inte, kanske har vi starkare drifter när vi dricker och ni inte har det. Inte vet jag. Någonting bara. En frö till någon diskussion. Det behöver inte vara debatt hela tiden, precis som du säger. Det behöver inte alltid vara så här. Den jäveln!
Nej, men det är ju det där. Jag är så trött liksom.
Ja.
Att det inte finns bara liksom en diskussion. Det måste alltid vara svart eller vitt.
Debatt onsdag.
Ja. Ja, men det är ju det är svart eller vitt hela tiden. Det går inte att vara grå. Jag skulle önska det var fan det enda jag sa faktiskt under den här nyårsmiddagen. Vad jag önskade utav samhället var att det inte skulle vara så jävla polariserat och utan mer så här kan vi föra samtal utan att gå. Alltså det är som att folk är livrädda för att inte tycka svart eller vitt.
Ja. Då får man också lite airtime om man tycker svart eller vitt.
Ja, men jag tänkte verkligen, jag ska verkligen inte dra drapan om Margot liksom. Men jag tänkte på att det finns så mycket vinster för alla i ett drev liksom på något sätt. Att så här, den som skriver den vassaste kommentaren, den får mest likes på sin kommentar. Och då blir det liksom en valuta i det här hatdrevet liksom. Alltså att det är så mycket vinster i att vara så polariserande på något sätt. Och jag blev liksom så här smärtsamt påminn när Elisabeth Höglund skrev sin text. Och jag kände att det var så uråldrigt. Och samtidigt kände jag så här, istället för att bli en ung, arg kvinna så tänker jag så här, vi kommer från helt olika generationer med helt olika värderingar. Vad betyder det här? Om man kan omformulera, tolka texten på något sätt, vad betyder det här?
Jag fattar vad du menar, men det är så, ofta förstår man inte vad man har varit med om förrän långt senare. Jag såg en liten minidokumentär om årets Nobelpristag i litteratur, Annie Ernaux, tror jag att jag uttalar rätt. Och hon fick då frågan så här, varför hon började skriva. Och då svarade hon, det som har hänt i och med att jag har använt ordet hela mitt liv, i och med att beskriva mitt eget liv, försöka komma så nära sanningen som möjligt liksom om mitt liv, så blir det också att mitt liv har ju inte heller blivit riktigt mitt eget.
Ah, okej. Okay. Hon har lånat ut det till sitt tredje person alter ego.
Ja, och till ett högre syfte. Och hon sa att hon blev utsatt för ett övergrepp när hon var ung. Och det tog hårt på henne, men hon kunde inte förstå varför. För enligt tidens normer så fick man ju bete sig lite hur som helst gentemot kvinnor. Det här var ju ändå liksom 40-tal. Andra världskrigets inledning. Ja, men den här rädslan hon pratar om som vi aldrig kan förstå hit och dit. Och det var, då sa hon, jag var tvungen att börja skriva om det för att förstå vad jag hade råkat ut för och varför jag blev så traumatiserad av det. Eftersom tidens normer sa ju bara så här, men det är så det är. Det är männen, de är sådana, de är si och så, du drack eller lite. Precis som Höglund gör nu, att säga ja, det får ni förstå själva, att ni tar ansvar för ert liv. Att ni liksom, om ni dricker och blir fulla, då är ju det en invit till en kar liksom. Då känner jag så här, nej men gud vad du nu ska vara på något sätt liksom. Jag vet inte, du vill ha det sist, krama ur den sista uppmärksamheten i ditt liv på något sätt, jag vet inte. Jag bara känner så här, det är lite för sent att komma med såna här kommentarer. Fast det såklart ligger något i det, att man måste kunna ta ansvar för sitt liv. Men som alkohol och droger och liknande, man blir liksom, vi pratar om grupptryck, pratar du om. Du är ändå 40 plus, du hänger med på en efterfest, du ska liksom fylla 45.
Gud, ja.
Ja, alltså, allting handlar ju om att det inte, här, man är inte alltid rätt och redig. Särskilt inte som ung kvinna, när man är påmärkad samhällsnormer hit och dit. Och då sa han, så jag skrev där för att förstå att det var inte mitt fel i stort sett.
Ja, och jag tänkte väldigt mycket på, alltså, vår generation som liksom är, vad ska vi kalla det för, artiga flickor. Vi är artiga.
Ja, den artiga flickan.
Och det som skedde med liksom MeToo, det var ju att för första gången var det någon som sa till oss att du behöver inte vara artig. Om du tyckte att det där var fel, då får du säga det. Jag var ju med om ett övergrepp i mina tonår av en kille som var ungefär 10 år äldre. Och det här är, jag är, kan jag, 17-18, något sånt tror jag. Alltså det är ingen, det är lite flörtigt mellan oss, men det är liksom ingen jätteflört. Och vi ska, vad heter det, fixa öl till en fest. Och han har ju körkort då, så att jag är med honom så här. Så helt plötsligt kör han in bilen till kanten och sen så bara, jag tror liksom att vi ska hångla, för jag var lite förtjust i honom liksom, tyckte att det var lite härligt. Och istället så här trycker han in kuken i munnen på mig och liksom, ja, jag blev helt chockad och liksom, jag blev så perplex att jag vet inte vad jag ska göra, men liksom gör det jag ska, för att det är det jag förväntar mig, att det förväntas av mig. Och sen så är det tog nog, alltså det tog mig rätt hårt, för jag kommer också ihåg att jag skämdes så otroligt mycket när jag kom till festen, fast det var ingen som visste vad som hade hänt liksom. Ja, men jag tänkte på det där i flera år efteråt och kände att det var så här, i magen kände jag så här, det var fel. Han skulle inte gjort så där, och jag, varför gjorde jag så där? Men jag vände inåt istället, så det blev så otroligt mycket skam. Och det tror jag därför också en person som Jenny kanske inte säger det här offentligt förrän nu väldigt sent liksom i livet. Och då blir det rätt hårt med såna här kvinnor som Höglund som så här är från en annan generation och rätt raljanta, kan man säga så, i sin ton utav fostrande. Och den här killen hörde av sig till mig för typ ett par år sedan på DM på Instagram och skrev så här: du är fortfarande så jävla het. Och jag bara, där kom min liksom så här, där kom min så här reträtt på det där. Och bara kände så här, vet du vad, ditt jävla svin, om du någonsin hör av dig till mig igen, då ska jag ringa till din fru och berätta vad du gjorde mot mig. Och han bara, gud förlåt, jag hade ingen aning om att du kände så. Jag bara, du hade ingen aning om, du visste mycket väl att du gjorde fel. Skicka aldrig ett meddelande till mig någonsin igen. Och det har ni inte gjort.
Nej, det har jag verkligen inte gjort, för då får han med mig göra. Men om vi stannar lite där då. När han säger så uppriktigt utifrån vad han själv tror. Att jag trodde inte att du kände så. Är det en sanning modifikation att han liksom kanske någonstans kände det här var fel. Men enligt tidens liksom anda så behövde han inte känna att det var fel. Ja, men lite som människor som lever i relationer, den ena parten liksom knullar vänstern hela tiden. Och den är så här, ja det är liksom, han är lite flörtig, hon är lite flörtig. Men nej, det är liksom att man säger, alla vet att, så här, att spelet i förnekelse handlar om att man är för rädd för att konfrontera. För att man är så rädd för att förlora spelet. Istället, man vill höra så här, jag kommer aldrig mer göra det, jag älskar att göra allt annat, förlåt, det beror på ditten och datten. Men man vet att svaret likadant kan bli så här, nej men det är sån jag är. Det är ett behov jag har. Så välj att stanna kvar eller inte, jag kommer inte ändra mig.
Jag tror att han var uppriktig när han skrev det. För jag tror inte att man tänkte ens på att det var ett sexuellt övergrepp på den tiden.
Magen kännas när man stoppar in kuken i någons mun som inte är beredd. Man måste ju ändå så här instinktivt känna att så här, det här är inte en särskilt schysst handling mot den här tjejen.
Nej, fast jag tror inte ens de värderingarna fanns. Men jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror liksom att så här, killar var påsättare, det var de som satte kommandot. En våldtäkt, det var ju en konkret penetration. Det var ju inte att tvinga någon till en avsugning. Alltså förstår du, det fanns inte, det var inte ens i samma sfär. Det här var ju bara liksom, jag har testosteron, jag har mina behov. Det här ska jag göra liksom.
Men då likställer ju män innan MeToo som djur då?
Inte alla män, absolut inte alla män. Men jag tror på riktigt, utifrån den tidsåldern vi växte upp i, det var ju därför fitstim kom. Alltså som var för anlagande, vad ska jag kalla det för, till MeToo. Som var liksom så här, det räcker nu. Vi orkar inte med era jävla gubbsläm. Men fortfarande så var det ju att den kvinnorevolutionen, den slog ju liksom lika hårt mot andra kvinnor. Den sa ju inte bara att män är idioter, alla Uffe Lundell, utan den sa ju också att kvinnor måste sluta vara bimbos. Den var ju liksom en sån jävla dubbelkommunikativ liksom, revolt, så att det var ju så svårt att veta vad som var vad. Man ville ju absolut inte vara en bimbo, och jag tror att den här bestraffningen slash artigheten, den hängde liksom ihop med att det inte fanns några guidelines för hur vi skulle reagera på sånt här. Jag tror absolut, jag kände ju att jag hade blivit övergreppad. Fast jag kunde inte formulera det för mig själv. För jag kände också så mycket så här skam i att jag hade blivit det. Och att jag hade gått med på det här. Som att, så jag tror inte det var konkret. Jag tror kanske inte det var konkret för Jenny heller förrän flera år senare.
Nej, det är det jag menar. Och det är så här, man blev ju väldigt så här, betuttad i äldre killar när man var i så här 10 till 17, 18 års ålder liksom. Och tänkte så här, gud de är så världsvana, fast de åkte omkring och så här kackig hemgjord bil. Alltså det finns något inbyggt i oss så här, ja men du vet att killar med en viss liksom åldersdisperans, de är så här, de är världsvana och du vet, man blir lite imponerad. Och jag tror inte alls att det är på samma sak längre, att det är så här, åh en fin bil, jag blir imponerad. Han känner lite killar in i stan, man blir imponerad. Men då var det ju väldigt lätt att liksom ha, vad ska man säga, tydliga attribut som vi då var inprogrammerade att vi skulle tycka var balla.
Men också så här, idag kan man ju tänka att en kille 27 år vill hänga med 17-åringar. Det är rätt sunkigt. Det är Pontus Rasmusson.
Det tänkte man aldrig då.
Nej.
Nej, man säger tjejkompisar som bara, jag flyttade hem till lillkacken när jag var 14 och han var 23. Man bara, gjorde du?
Varför då?
Min syrra flyttade hemifrån ihop med sin kille, hon hade gått ut 9. Vad fan är grejen? Barn? Skulle leva någon jävla husmorsliv och bli på... Det var mycket som var skabbigt. Men jag pratade med en kompis om det där på en fest för någon månad sedan. Och hon sa, för mig, hon sa, jag kände mig så tom. Jag vet inte vad jag ska göra av med all information, all upprättelse, alla känslor, allting som jag har gått igenom under MeToo. Jag försöker prata med min karl som är så här, ja, han försöker coacha och förstå och säga, ja, för fan vad dåligt av oss. Men det är ändå att vi har gått två skilda vägar nu. Männen är kvar lite, de har såklart fått mer eller mindre insikt beroende på hur mycket man vill ta till sig. Men vi andra, vi är kvar med ett helt nytt perspektiv om vilka vi är och hur vi kan liksom påverka vårt liv och vår kropp. Vad ska vi göra med skiten?
Ja, men jag har ju liksom ingen hjälp aning. Oss. För jag tror liksom att så här, den här artigheten är så jävla grundad i oss. Liksom, i vår generation. Nu säger jag vår generation. Du är ju 5 år äldre. Men liksom i en generation som vuxit upp på 70-80-talet. För att göra det tydligt. Kommande generationer och liksom Elisabeth Höglund är ju ännu mera drabbad utav den här artigheten att man får skilja sig själv. Alltså det är otroligt lutherskt i det hon skriver.
Det är klart att de tror att de skulle få ligga med dig när du var full och fläkte ut dig. Det är kontentan av hela hennes krönika.
Ja, exakt. Här bjuder du in och sen när det inte passar längre du säger du nej.
Försöka.
Ja. Nej, men så att den är, det är liksom en annan generation kvinna som har liksom uppfostrat utav ännu hårdare normer än vad vi har. Alltså artigheten har ju förstört extremt mycket för mig i mitt liv. Alltså den tror jag sabbat mest utav allt jag varit med om. För att jag så här, har sagt ja till allt från jobb till ställt upp på allt från sex till vad heter det, hängt med kompisar som jag egentligen absolut inte ville. Bara för att jag var artig och rädd att säga nej. Och göra någon ledsen. För det skulle ju vara fruktansvärt ifall det skulle bli dålig stämning.
Och det skulle bero på dig.
Ja, det skulle bero på mig. Så jag tänker att det måste förändra i grunden. Så måste det här förändra en hel generation kvinnor. Att inte behöva känna sig kåtglad och tacksam hela tiden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men jag tycker att det ligger någonting så otroligt starkt i det där att vara artig. Och jag tror att det ligger så mycket mer i det. Just för att vi är första generationen där man lever i någon relation där båda kan få ta beslut. Det är inte givet att den ena ska gå upp på natten och amma. Det är inte givet att den ena ska göra karriär. Saker och ting är inte längre förutsägbara.
Nej.
Men trots det, att vi liksom, man behöver då inte vara artig och ställa upp på allting, liksom bliva vid sin läst, vara moderlig, liksom låta mannen gå före. Men vi vet ännu inte vad vi ska göra av det. För vi kan vara arga på debattsidorna, vi kan sitta på tjejmiddagen, vi kan skälla ut våra män. Men den stora handlingen har vi inte kommit till än. För när det väl gäller, då vågar vi inte riktigt på grund av det som inpräntade i oss. Att vi ska vara artiga och inte skapa dålig stämning.
Fast det här är också spännande, tänker jag på. Att egentligen så har det ju hänt, det är vår generation, din och min ans, som är felprogrammerade. Egentligen så står Elisabeth Höglund-generationen och den nya unga tjejen mycket närmare varandra än vad vi gör. Vi är egentligen motpolen. För de har helt olika spjärn till varför de inte vill ha sex. Eller Elisabeth Höglund-generationen vill inte dricka alkohol och bjuda ut sig för att då kan man hamna i dåliga sammanhang. Under tiden den här tjejen som är född på 90-talet eller 2000-talet, hon vill inte ha sex för att hon vet att hon kan bara säga nej. De är mycket liksom närmare varandra på ett sätt. Mm, och vi är ju där, vi är ju den felande länken i det här.
Vi är proppen.
Vi är proppen.
Men vi måste försöka ta reda på vad vi ska göra med de här senaste årens förändring. Liksom, vad ska vi göra av den här, så här dels skammen och dels insikten men också gåvan som har givits oss för resten av vårt liv. Jag tror inte att vi sitter fortfarande så fast med vår lilla fläta och tofs och liksom hel och ren. Att vi sitter med den här liksom stora skatten i famnen. Men vi sitter där. Vi väntar på att någon ska komma och säga så här gör vi nu. Och det är ingen som har tagit den rollen.
Nej, men alltså så här, jag har en tjejkompis som för ett tag sedan var vänstrade. Och hon är liksom lite äldre än vad jag är. Och hon gick hem med någon kille, det blev jävligt fullt och det liksom, hon kanske inte var helt nöjd med det som skedde. Men hon då, i sin relation som så här gift familjekvinna, hon skulle aldrig kunna våga gå och anmäla. För att det skulle ju skada mer än vad det skulle liksom generera i hennes fall. Är hon fortfarande fast i den här artigheten då? Eller vad är det där? Är vi tillbaka till skuld- och skamträsket eller... Vad händer?
Nej, men jag tycker du har ju, dels har du gjort poddar för Her Care om liksom hur mycket hormoner kan ställa till det utan att vi vet om det. Vi vill hitta en förklaring till att vi känner oss som helt andra kvinnor. Liksom. Vi har helt annan, vår kropp känns annorlunda, vårt psyke känns annorlunda. Det är någon oro tycker jag som tränger in i en när man liksom närmar sig eller är i klimakteriet. Som man inte känner igen. För den är inte som innan. Den är inget hopp om liksom en ljus framtid. Eller familj. Eller att man är liksom viril. Eller fertil. Utan den är en ganska orolig punkt. För någonting som har bekräftat. Att man är en kvinna som är värd någonting. Liksom.
Precis.
Och jag tänker också så här. Som mina kompisar som är ute nu och skiljer sig. Eller de kanske inte ens har skilt sig. Och det pippas lite på vänstern. Och de blir skitpackade. För de vet inte riktigt varför. Kanske är de klimakteriet. Kanske har de druckit för mycket. För de vill döva någonting. Går hem med någon. Blir packade. Minns inte vad de har gjort. Kommer hem då. Jaha. Vadå ska man säga. 50 plus ringa till liksom. Snuten och säger hej, jag är hemma med en snubbe som jag låg med, men nu känns det lite som att jag blev för full. Jag vågar heller inte fråga om vi låg med varandra, för det känns ju kackigt att vara så här 45 plus och inte veta om man har knullat. Det får väl tillhöra ungdomen. Så, att det, är så här, det är också så himla åldersbetingat. Helt plötsligt svänger det. Att man ska nästan vara glad att man fixar. Jag vet, det är jävligt.
Det är så jävla intressant här. Nej, men det här. Ja. Återigen är det så här.
Hur ska vi reda i detta?
Ja, men för då är vi inne på liksom så här, då har du ju också, då är ju spjärnet skuld och skam igen, fast från en ny vinkel. Istället för att du bara var ung och dum, så är du nu liksom gammal och dum.
Ja.
Det är samma liksom, för du vet helt plötsligt att så här, risken i det här nu är väldigt mycket större på något sätt. Du gör liksom inte bara våld på dig själv, du gör också våld på din familj. Så då är det bättre att ta den bestraffningen själv.
Och vem, förlåt. Men jag tror också att det känns så lönlöst med utsikten. Vem ska försvara liksom en 50 plus tantalora som har så här blivit packad och gått hem och snepippat och inte kommer ihåg och känner sig lite våldtagen? Jävligt få i samhället skulle vara så här, stackars lilla flicka. Det är så här med en fyllerkäring, sluta drick då.
Ja, men exakt. Jag läste en sån otroligt spännande artikel i DN som verkar vara typ den enda tidningen jag läser. Så går det när man har prenumerationer utav Emma Arpstrand, att hon pratar då med hans, den här härliga psykologen Fredrik Bohm från Gift i första ögonkastet, om ett syndrom som jag känner så väl igen, som heter, eller kallas för på engelska, Sudden Repulsion Syndrome. Vet du vad det är?
Ja, men jag vet ju vad det är, eftersom du skickade en artikel till mig. Men jag har ju alltid frågat mig, för jag har känt det här i hela mitt liv så många gånger. Jag undrat vad det beror på. Jag blev så glad när du skickade den artikeln. Jag bara, tack gode Gud för att jag äntligen får en förklaring till det här. För att jag har känt mig så jävla ytlig.
Ja, men alltså det är mest så här, jag kommer också ihåg... När jag och Joel var i Rom och det var väldigt
nytt. Du kanske ska förklara först vad det är.
Ja, precis. Just det, jag kan göra. Förlåt. Nej, men det här är alltså känslor av motvilja som kan liksom uppstå när man är rädd för att binda sig. Då kan man liksom skapa ett hatobjekt hos den man gillar. Och jag tänker att det här, om folk hade koll på det här mer, då kanske liksom inte singelmarknaden skulle se ut som den gör. För jag tror att den här Tinder-generationen, alltså det är så jävla lätt i den här visuella världen att få de här repulsive syndrome att uppstå för att man så här hela tiden är så rädd för att bli sårad och binda sig. Och då när man ser en person som ser ut på ett visst sätt på bild och när den då kommer i verkligheten, då är det så lätt. Alltså det är extremt hög fallhöjd. Och då kan man lätt åberopa de här känslorna. Så jag tycker det är jättefarligt för en sån här Tinder-generation som inte vågar ha ett öppet sinne och gå på kanske en andra, tredje dejt. Att åberopa det här syndromet. Jag kommer så väl ihåg när jag och Joel var i Rom. Och vi hade väl liksom haft, det här var jättetidigt. Och jag liksom kände väl väldigt tydligt där att jag höll på liksom trilla dit på honom. Men ville verkligen inte det. För jag skulle absolut inte bli ihop med honom. Och jag hittade massa fel på honom under den resan. Och liksom bestämde mig där och då att nu skulle det här avslutas. Baserat på de här felen. Som jag sökte upp. Och aktivt hittade då.
Jo, men genom förslag då. Så att man, om lyssnarna inte riktigt exakt förstår vad jag menar. Men jag har ju så här, några extremt tydliga sådana moments i mitt liv. När jag redan är intresserad och liksom har börjat dejta, men det börjar bli lite allvar.
Ja.
Och när psykologen säger att det här hör ganska mycket ungdomen till, att du är lättare då, för det är oftast ytlighet, jag menar så här, vilken ful skjorta, vilken ful frisyr, hur kan han liksom, när han går så ser han ut som en jävla anka. Men jag håller inte med om det. Jag känner mig inte dugg botad vid 50.
Nej.
Från att känna sig så här, jaha, du har klippt håret. Okej, du ser ut som en så här amerikansk börsmäklare från 50-talet. Så tyvärr, jag är inte kär i dig just nu. Jag tycker inte bara att det behöver ske precis när du håller på att gå från flirting och smådating till allvar. Men det är där jag har mina tydligaste. Jag kommer ihåg ett av mina ex. Vi var på samma fest och vi gillade ju båda att stå i centrum. Jag kan fortfarande komma ihåg den där jävla skjortan han hade. Lite så här tysk, du vet, nazi, alltså inte nazi-skjorta, men du vet, så här kortärmad. Vem har en kortärmad skjorta i 20-årsåldern liksom? Lite för stark kragen och konstiga hornbokade glasögon. Lite liksom, ingenting blev soft. Förstår du? Men jag visste ju redan att jag hade trillat dit.
Ja, men exakt.
Jag tänker så här, som man pratar ofta om att så här, kvinnor ska göra om sina män. Ja, men tack gode Gud för detta.
Ja, verkligen.
Tack. Ja, eller jag kommer ihåg när jag och mitt ex, precis tillsammans, jag skulle komma dit och han skulle lösa ut med någon taxi. Han kommer ut till taxi nyklippt med en folköl i handen. Jag bara, nej men nu är det över för så. Liksom det. Han skulle vara en skön snubbe. Jag vill säga, nej, du hade korkskruvar och långt, snyggt Che Guevara-hår. Nu är du så snaggad och går omkring med en ölburk. Nej, det är över, det är över.
Trainspotting ringde, vill ha sin karaktär tillbaka. Ja. Nej, men jag kommer också, vi var i Rom, så kommer jag ihåg att han hade ju lite så här, han har ju bytt stil nu, tack och lov. Men då hade ju han lite så här italiensk gubbstil, kommer du ihåg det?
Ja, just det, just det.
Och du, han skulle springa runt med så här tassel och
slackerbrallor.
Ja, med tassel loafers och jeans. I den kombinationen, jag hade liksom panik. Jag hade panikkänslor.
Och det var inte Gudfadern 1, ska jag säga, stylish eller två, utan det var liksom, nej, inte Robert De Niro.
Och så tyckte jag att han var alldeles för blek. Alltså du vet, jag hittade olika...
Blekhet? Vad är det för grej som man kan störa sig på?
Alltså så otroligt... Alltså jag vet att jag hade så här sekundärskam av att han var så blek. Första året. Alltså jag tyckte det var så jobbigt att han var liksom det ljusaste människa jag hade sett i hela mitt liv. Nej, men då... Åh, jag kommer också ihåg något ex till mig långt tillbaka i tiden som liksom köpte jävligt så här, vad ska jag säga, streetiga kläder åt mig. Han tyckte väl att jag skulle liksom byta lite klädstil. Och jag kommer ihåg att jag blev så jävla provocerad utav de här gåvorna som han tyckte såklart var jättefina. Och det fanns inget underförstått budskap, utan han tyckte väl, han hade själv lite streetig stil och så köpte han någonting som han tyckte var fint. Men jag tog det här som ett så här direkt hot på min karaktär. Så att jag började liksom negga ner hans stil. alltså jag vände det till liksom att bli en diskussion mm-hmm. om honom. Fast så han bara ville vara schysst mot mig. Säg vilka kvinnor som inte vill ändra stil på sina män för övrigt.
Jo, jag vet. Men jag tänker så här att det där skulle vara en ungdomsgrej. Men jag träffade en kompis till mig. Hon har varit singel i många år. Och hon sa att jag börjar få panik. För att det är liksom tredje dejten. Då börjar jag störa mig.
Uh-huh.
Det är hårfästet, det är smackningen, det är sättet han liksom tittar på mig. Hon bara sa att det går så snabbt. Innan kunde man ändå liksom hångla och dejta ett tag. Men nu är det liksom tredje dejten, så känner hon bara så här: nej, nu måste jag hitta något fel. Och det handlar ju såklart då om utseende eller någon sätt man rör sig på eller liksom pratar på, vad fan det nu handlar om.
Jag kommer ihåg en kille, han hade så konstiga stortår, så att jag var så här: hur ska vi kunna visa upp honom för mina kompisar? För tänk om han skulle ta av sig. Tänk om det skulle vara en situation där vi skulle behöva vara barfota. Och de skulle se hans stortår. De skulle aldrig kunna förlåta mig.
Nej. De skulle verkligen bry sig om det. Spotlight-effekten, va? Ingen bryr sig. Nej, men jag kommer ihåg en kompis inte med och grät och var förtvivlad. Hennes dejt liksom var i och duschade efter de hade pippat. Han hade naveludd.
Nej, det är inte sant.
Hon fick panikångest.
Fruktansvärt.
Det håller jag för sig med om. Nej, men det är intressant här, och det är klart att det är en försvarsmekanism. Och jag och Mattias som var nykär åkte omkring på Fårö, och jag bara stanna bilen och gick ut till en kohag, gick omkring bland kossorna och säger: hej, 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 hej. Han bara: vad håller du på med? Kom tillbaka. Men då fick jag ju panik, då kände jag att jag höll på att bli kär.
Ja, just det.
Och då var jag liksom tvungen att bara säga: nej, men jag drar då. Det är en klassiker också. Geografiskt tar jag lite avstånd, så här, helt fel ställe. Kanske en pool i Thailand eller något, inte så här, tre bajsande kossor som så uttryckte förakt när man gick där. Men att det är någonting så här, man måste stävja det, för det är kontrollförlusten av att det är man själv som bestämmer liksom, när tåget ska gå. Liksom.
För just nu, jag var inne på SCB och kollade för ett tag sedan, visade det sig att det aldrig varit mer singelhushåll.
Nej.
Så att de här dejtingapparna har ju liksom inte hjälpt till med att göra, om det nu
att det
är
håller.
Att det håller, utan så här, det har vi snarare liksom skälpt, och det måste ju hänga ihop så mycket med den här visuella världen vi hela tiden lever i, att så här, samtalet går ju hela tiden förlorat, och när vi hela tiden kan välja och vraka och ge liksom små kejsare i vår egen lilla kejsardöme, då kommer inte alla innanför portarna, så är det bara.
Nej, och jag träffade några där på skiduthyrningen, och de var så här: gud, det är första gången vi åker skidor. Så här, jag bara, åh, ska alltid börja prata med alla typ. Försök att inte oversharing, men det går tydligen inte. Men båda var så här: hon var skitsnygg, han var skitsnygg, och de garvade. Så här, jag bara, men det är ju skitbra, då visste ni det om varandra. Ni sa väl det redan på Tinder? De bara så här: hur visste du det typ? Och hon var så här: men det var en av anledningarna till att jag blev intresserad av honom på Tinder, att han skrev: jag har aldrig åkt skidor. Det är väldigt ovanligt i Sverige idag.
Väldigt ovanligt.
Ja, så att jag tänker att så här, det är klart att det finns vissa, ja, som man kan bli triggad av, så här, rolig, lite annorlunda information. Men vi går ju jävligt mycket på yta fortfarande. Och det är också det första vi rackar ner på när vi känner att vi har kontrollförlust, tror jag.
Ja. Absolut. Mm. Och med de varma orden så tänker jag att vi avrundar den här podden. Det är ju fortfarande lite mitt emellan dagar på något konstigt sätt. Så att det känns inte som att så här, alla har kommit igång än. Jag försöker så här, jag har haft lite mejl idag och lite jobb. Men det är inte liksom, jag har inte duggat på kontot om man säger så.
Nej, absolut inte. Det är väl skönt.
Ja, både och.
Nej, inte för dig då, för du har ju panik. Men,
exakt, ja. Jag tycker jag måste ju få utlopp för allt det här som måste ut. Så att det har varit perfekt med massa jobb nu.
Mm. Då sätter vi igång med showen.
Ja, Ann. Vi ska sätta igång med showen. Kom upp med datum för en workshop så kör vi.
Mm. Puss och kram och gott nytt år allihopa där ute.
Gott nytt år!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.